och välkomna till Beteodlarpodden, podden av beteodlare, med beteodlare och för beteodlare. Du lyssnar på avsnitt nummer 3 av Beteodlarpodden och jag heter Ida Lindell. Med mig runt mikrofonen idag har jag Rickard Andersson, MBR, projektledare. Du har varit med i podden tidigare här i avsnitt 1. Välkommen.
Tackar.
Och så har jag Henrik Malm, lantbrukare, beteodlare. Vill du säga ett par ord om dig själv?
Ja, lantbrukare och beteodlare på Söderslätt som odlar 60 hektar betor, men allihopa står i maskinhallen fortfarande i lådor.
Välkommen du också.
Tack.
Idag ska vi prata om spritteknik, duschkvalitet och vad vi ska tänka på här inför säsongen när det kommer till framförallt ogräsbekämpningen, men vi kanske kommer in lite på annat växtskydd också.
Ja, vi kan ju ta lite grann kring ogräshanteringen i stort kanske och nämna det.
Det kan vi väl absolut göra. Jag tänkte allra först att vi skulle ta och ringa till AgriCenter och höra hur läget är med betsådden så här i mitten på april.
AgriCenter, det är Gunnar.
Hallå Gunnar, Ida här, betodlarna.
Hej, hej.
Vi sitter och spelar in poddavsnitt och är lite nyfikna på hur det ser ut runt om i området med betsådd. Det har kommit mer regn. Kan du ge oss en uppdatering?
Jo, men visst. Man kan väl säga att betsådden har gått lite trögt nu. Fram till dags datum så uppskattar vi att ungefär 2% av arealen är väl sådd. Cirka 500 hektar. Och det är spritt över hela odlingsområdet.
Är det betor som har kommit upp än?
Ja, men jo, det har det gjort. De första som sattes där kring den 19-20 mars är uppe. Och sen så hade vi ett andra hönster, om man får säga så, kring den 27 mars. Och de har grott och de är på G upp.
Ja, där är några som är på gång i alla fall. Och hur ser det ut här framöver? Jag upplever det ganska blött ute.
Jo, men det är det. Alltså, det här regnandet och småskvättandet som är nu, det ställer ju till det lite grann. Och jag tror att man måste vara lite påpasslig här när det går, så prioritera betsådden. Istället för om du står och väger mellan att så betor eller så vårspannmål, så är det bättre att prioritera betorna. Vi börjar närma oss nu den 15 april här, eller mitten på april helt enkelt. Och då säger man ju att efter den 15 så tappar vi ju nästan 1% av skörden per dag. Så det är viktigt att prioritera betsättningen när det går.
Prioritera så fort det är möjligt och så fort det är tjänligt, tänker jag.
Vi ska inte våldföra på jorden och trycka ner betorna dåligt liksom, utan det är mer om det går så prioritera betorna. Det är viktigt.
Och om man nu lyckas få ner dem, vad är här mer att tänka på närmsta tiden framöver?
Jo, men närmst då när vi har fått ner dem i backen är ju om vi ska göra en sensynbehandling till exempel. Och just nu så har vi ju god fukt, så vi har god effekt av sensyn. Och då gäller det ju nu här då, innan den 20 april då, så har vi inte det här skyddsavståndet på 45 meter. Men efter det så har vi ett skyddsavstånd till känsliga områden.
Även om betorna inte har kommit upp?
Precis.
Mm. Ja, det är viktigt att tänka på.
Det är det. Det är väldigt tydligt att se liksom, om det blir fytotoxskador och vitfärgningar.
Ja. Men innan 20 så är det utan skyddsavstånd. Därefter är det skyddsavstånd till alla känsliga områden oavsett vilket läge betorna står i.
Helt rätt.
Om vi blickar lite ut, har de det lika blött och sent och besvärligt hos våra grannar? Hur har du dina kollegor i resten av Nordsukkerkoncernen?
Jo, men de har det spridda skurar där också. Danmark har de knappt 10% i marken. Och de har ju fått rätt så kraftiga regn på det, så att vi får väl se hur mycket av det som klarar sig. Förhoppningsvis så hinner det komma upp nu här innan det blir skorpbildningar och annat. Och det ser väl ut att kunna klara sig nu i och med att det är lite småskvättigt väder.
Är de igång och sår där inne och fortsätter? Eller där står stilla på grund av vattnet också? Eller hur?
Ja, men där står stilla nu också. Ja. Och situationen är väl liknande i norra Tyskland också. Då är de ungefär som danskarna i i sådden. Och västra Tyskland är lite bättre och östra Tyskland är ännu bättre. Där är väl hälften satt. Litauen är ungefär 20%.
Mm. Ja, men så relativt sent på fler ställen också, mer än här kan man säga.
Jo, men det är relativt sent. Det är det.
Ja, jag får rapporter både från Frankrike och England att de också har lite bekymmersamt här i början och haft komma igång som man har velat. Så det är nog generellt lite senare normalt. Ja, något annat du vill skicka med till Betodlarpoddens lyssnare innan vi tackar för oss?
Nej, men prioritera betsodden. Gör det. Och så får vi se vad som händer framöver om vi kan ha lite mer roliga grejer att komma med.
Ja, men ni är så välkomna till ett nytt avsnitt av podden så småningom här när vi har kommit igång lite längre. Jag tackar för detta så länge, Gunnar.
Tack väl. Hej, hej.
Hej då.
Då var vi tillbaka runt mikrofonen på Alnarp där jag har Rickard Andersson på MBR och Henrik Malm, beteodlare från Söderslätt, för att prata teknik för spritning inför säsongen. Rickard, jag tänkte att du skulle få börja. MBR, ni har haft en intressant försöksserie om duschkvalitet. Vi kan väl ta och börja i den änden, det som också finns som en artikel i senaste numret av Betodlaren.
Mm, ja, det finns som en del i en artikel i alla fall i senaste Betodlaren. Och där har vi ju under 3 år nu tittat på ett antal olika munstycken under 3 olika tryck i ogrässammanhang då för att se om det är någon skillnad i effekt. Och där började vi med en rätt så snål dos. Så det är liksom betydligt mindre än vad man kanske i normalfallet hade kört. Vi landade på knappt 2,5 Goltix och 1,5 betanol lite drygt. Och 40 gram safari och lite tramat.
För att ni ska se effekter ordentligt?
Ja, precis. Eller? Bara för att liksom vi inte ska överdosera på något vis. Eller komma för långt upp så man inte ser någon skillnad i de tekniska delarna helt enkelt. Och då har vi tittat på ett vanligt spaltmunstycke, ett kompakt injektormunstycke och sen så ett dubbelvinklat injektormunstycke under som sagt 3 tryck. Då allt från 140 liter vatten upp till drygt 250 ungefär. Och så har vi då sett på olika duschkvaliteterna som genereras från de där. Och då värderat effekten senare då i de här ogräsförsöken efter det. Och då har vi ju från början startat ett försök där vi kör med en vanlig försöksspruta och det innebär att vi kör ganska långsamt 4 km i timmen. Och då kan man diskutera, är det relevant när flertalet kanske sprutar i 7, 8, 10, 12 km i timmen? Så vi har också under de sista åren lagt in ett annat försök med en buren spruta där vi kör lite fortare i 7 km i timmen. Inte titta på alla de här kombinationerna men väljer några av dem för att se om det fortfarande är någon skillnad i det fallet.
Ska vi flika in bara, Henrik, vad kör du för att spruta? Tänker, det kan vi skicka med lyssnarna framöver.
Ja, jag kör ju Hardy Twin Force-spruta och har ett vanligt 02 spaltmunstycke men ett lowdrift, en lowdrift-varianten. Så att jag hamnar i den klassiska medium-duschkvaliteten. Och kör fortare än jag gjorde tidigare, men inte fortare än 9-10. Och kanske något högre vätskemängd än vad man klassiskt kör med Harley Twin annars.
Mm.
Jag har ju under den här utbildningen, när jag var med, då hade vi ju gula lappar.
Och utbildningen, då menar du MBRs utbildning med kunskap växer betan?
Precis. Då testade jag ju att använda samma tryck, samma munstycke med och utan fläkt. Och då kunde jag konstatera att jag fick en bättre träffbild med luft och fläkt på. Sen vet jag att det finns åsikter att man ska vara försiktig med luften i betodlingen. Att man kan få väldigt bra effekter för man träffar väldigt bra. Men jag använder luft vid varje tillfälle, även redan från början. Kanske något mindre i början, men jag använder alltid luft.
Mer än bara att hålla bälgen uppe, så att säga. Du ger också ett stöd ner.
Ja. Mm. Jag styr och riktar med luften.
Vad säger då era försök, Rickard, om träffbild och duschkvalitet? Henrik, kan erfarenheterna från praktiken visar att han får en bättre träffbild. Men vad ger det i försöken?
Man kan säga att man, om man börjar med de vattenkänsliga papperna som Henrik pratade om här, så är det ju ett väldigt bra sätt att skapa sin egen bild av hur det ser ut i fält. Om man vill testa liksom lite olika tryck eller lite olika munstycken och vattenmängder och så. Så det är liksom en bra del, och de har vi haft med i de här försöken också för att visualisera, kan man säga, skillnaden mellan de olika munstyckena. Och under alla de här tre åren som vi har haft de här försöken så är det en tydlig liksom stege. När man ökar trycket för varje individuellt munstycke så blir det också en bättre ogaseffekt. Om vi går från 1,5 till 3 till 5 bar. Sen så skapar man också mer fina droppar givetvis som man ska hantera på något vettigt vis. Och inte de ska inte driva iväg och hamna någon annanstans, utan det får man göra med sig. Men just ogaseffekten som sådan är det tydligt att där är en ökad effekt när man ökar trycket och ökar eller minskar droppstorleken.
Och de här gula papporna, du pratar om vattenkänsliga papper för att få en uppfattning av sin egen duschkvalitet vid olika förhållanden. Är det någonting man kan testa själv hemma?
Det kan man göra. Jag skulle tänka mig att det går att köpa. Syngenta har vi köpt dem av en gång i tiden. Och de säljs säkert för de som säljs munstycken och annat tillhandahåller dem. Man köper en liten påse när det innehåller 50 papper per styck, så det är ganska många, men då kan man också leka ett tag. De är vattenkänsliga, så det vill till att man får vara dem torrt och så, va? Men annars är det väldigt pedagogiskt och praktiskt att ha med sig.
Du har upplevt dem.
Ja.
Var det en bra erfarenhet att göra? Fick du en bättre bild av vad effekterna blir av olika inställningar?
Jag kan inte se effekterna, jag kan se effekterna av olika inställningar, men det var definitivt en pedagogiskt bra grej. Nu hade jag ju bestämt mig för att jag, genom att köpa en twin-spruta, då fick jag ju bekräftat att jag har möjlighet att träffa bättre med hjälp av luften. Och det kändes ju skönt. Det hade ju varit betydligt jobbigare att sitta här och inte ha sett någon skillnad. Men det hade ju också varit en bra lärdom om det hade varit på det viset. Sen är fläkten ju en otrolig trygghet för min del. Vilket gör att jag behöver den ju även för att styra bekämpningarna så att jag inte ska få de här avdrifterna. Även om inte man får lov att tillgodoräkna sig den i en hjälpreda för om grödan är en viss höjd, så kan jag ju tydligt se om jag kan behålla den där den ska vara, sprutdimman, istället för att den reser efter rampen. Så att jag har ju sett i teorin att det funkar och jag har sett i praktiken att det fungerar. Så jag är ju rätt så övertygad om just min sprutteknik. Framförallt märks den när fläkten havererade en gång om man satt och sprutade glyfosat. Och man ser hur det blev som det var innan.
Mm.
Då fick man hjärtat i halsgruppen.
Ja, nu har du fläkt. Det är inte alla som sitter med fläkt. Rickard, du var inne på det här. Det är ju en liten balansgång med finare dusch, bättre träff, bättre ogräseffekt. Men också större risk för att det inte hamnar där det är tänkt i gröda.
Nej, och det här blir ju en kompromiss. Så någonstans där i medium duschkvalitet, där är man rätt så någorlunda safe. Och sen så gäller det ju att visa, liksom, både körhastigheten driver ju avdriften rätt så hårt och bomhöjden givetvis. Så det gäller ju att hålla en så låg ramphöjd som möjligt, men och inte ligga de här 7-8, kanske de här 9. Men kommer man upp i 12-14 km timmen, då får man också en helt annan avdrift i systemet. Och då är ju klart incitamentet att ha en grov duschkvalitet högre om man ligger så hårt liksom i hastighet. Men det är ju egentligen... Jag tycker inte man ska sträva dit här när det gäller sockerbete. Där får man försöka anpassa och göra det så gott man kan. Vi ligger ju liksom på gränsen ändå med vad de produkterna vi har tillgängliga klarar av. Och då ska vi försöka maxa effekten till dem så gott det bara går. Och det har man ju sett att i de här försöken, att går man ner och liksom gör så gott man bara kan och fixar med duschkvalitet och annat, så går det ju fortfarande att hålla en relativt låg dos. Så vi har inte kommit sämre ut i de här försöken än vad praktiken har kommit.
Ja, och du är inne på någonting, att vi har ju ganska små marginaler. Sett till verktygslådan vi har, så är det inga marginaler till att inte ha så god effekt som man absolut kan. Duschkvalitet är en del. Tid på dygnet. Vad säger vi om tid på dygnen? Morgon, middag, kväll, natt?
Det är ju lättare att hitta de här goda sprutförutsättningarna tid på morgonen eller lite senare på kvällen. Så när fukten blir lite mer högre, men luftfuktigheten blir högre och vinden går ner och så. Så kan man använda sig till de timmarna så är det ju värdefullt. Det är bara att konstatera. Sen kan man lyckas även om det liksom kommer mitt på dagen, en mulig dag. Och det är i försök svårt att utvärdera liksom tidpunktens betydelse. Men känslan är ändå att de gånger man lyckas riktigt väl, det är ju oftast när liksom förutsättningarna är de bästa. Och det är de då i tidig morgon ofta.
Är du uppe tidigt, Henrik?
Ja, inte så tidigt som de allra duktigaste grannarna, men ändå tidigt nog för att hinna med. Jag vet ju om att mellan 8 och 9 någon gång så stänger ju sprutfönstret ofta med att det ner hos mig började röra på sig då. Och då, det går säkert att fortsätta, men erfarenheten säger ju det som Rickard säger. Det är ju, stämmer ju att vi får bättre möjlighet med klyvöppningar som står vidöppna. Vi har bättre förutsättningar. Vi har begränsade dosmöjligheter, vilket gör att det är viktigt att det vi blandar i ger full effekt. Och då är det definitivt värt att gå upp tidigt morgonen för att få det, istället för att behöva ägna hela juni månad i betfältet och dra ogräs som man har missat på vägen. Sen är det ju så också att de här timmarna finns ofta även sen kväll. Det är väl också en erfarenhet att man ska nog inte vara rädd att gå ut när det blir i och för sig mörkt igen, men då har man också goda effekter. Betydligt bättre än vad man kanske tror på eftermiddag kväll. Det tycker jag i alla fall. Och det är också värt att ta med att man kan spruta det också. Och vissa dagar kan man, oftast första sprutningen, kan det finnas goda möjligheter att köra hela dagen. Om det inte börjat blåsa, då kan man hinna med allt man vill. Då är det oftast jordarbetsideffekten som stöter till. Och då är det viktigare att den är på plats än att man hittar det perfekta tillfället.
Ja, så länge vi håller oss till jordarbetsidorna, där vi jobbar med markverk, jordverkan. Duschkvalitet då? Har det någon som helst gör det någon sorts skillnad beroende på duschkvalitet? Då kan man köra hur grovt man vill.
Nej, jag skulle säga att det har säkert en viss betydelse även då. Man tänker sig i alla fall om en golv liksom både i jord- och bladverkan. Då vill man utnyttja hela liksom spannet. Så då tycker jag att även då så bör man ligga i den här mediumdelen. En annan sak är ju kanske det sensum innan uppkomst. Då bör man ju ligga i lite grövre intervallet för att minska risken för avdrift och allt möjligt med den. Samtidigt som man då oftast har en hyggligt god markfukt, eller får det innan det behöver verka, så att säga. Mm.
Henrik, har du några andra erfarenheter kring just strategi och teknik när det kommer till att köra ogräs och växtskydd? Alltså, vill jag dela med dig?
Det Rickard nämner är ju, där har vi, jag har ju som tur var ett väl utvecklat maskinsamarbete med en kollega, och han och jag har ju ställt ett sprutekipage som är till för bara de här sensiumkörningarna för att de ska bli av. För det erfarenheten vi kom fram till var att om man ska börja koppla om mitt i såfönstret så är det risk för att det inte blir gjort. Och erfarenheten är också att vi har väldigt glädje av de här sensiumkörningarna om de blir utförda. Så då, det är väl en erfarenhet att ta med sig. En annan erfarenhet är att försöka ha de här rena fälten med en glyfosatbehandling innan. Det är så att man går in i växtodlingssäsongen och sprutsäsongen med rena fält. Och sen är det vattenkvalitet som man inte får lov att glömma bort. Jag har väldigt hårt vatten och jag har sett tydliga effekter av att blandade sprutor, man har fått avbryta en sprutning och man kör ut senare på dagen bara. Det har jag erfarenhet av, att jag får väldigt mycket sämre effekt.
Vem har några erfarenheter kring det, Rickard, att dela med sig av?
Nej, det där är ett svårt kapitel också. Det är svårt att visa det. Vi har haft, mina kollegor i Danmark har haft några försök med betanol som blir stående för att se om den försämras, den effekten utav det, på grund av att det bryts ner i tanken och så. Inte så mycket kanske vattenkvalitet, men det är svårt att visa det. Sen är det ju, vi vet att med glyfosat och säkert med andra produkter också, så har ju det här med hårdheten en betydelse för effekten. Sen så är ju formuleringen säkert viktig liksom på produkterna vi har, hur känsliga de enskilda produkterna är. Men det är ett litet vakuum, kan man säga, kunskapsmässigt.
Och tar vi oss in på produkter så ser ju produktkatalogen det här året, den är precis likadan som den var i fjol.
Mm.
Någonting vi vill skicka med kring strategier och tankar inför årets ogrässäsong?
Nej, vi står ju rätt så väl rustade detta året. Men ändå så har man kan säga att det har ju skett en stort skift här de sista åren, och det är ju övergången till Conviso. Som nu har landat på över 40% av arealen detta året. Och man kan ju tänka sig när Safari försvinner att det finns en risk eller sannolikhet, eller vad man väljer att se det, att den arealen ökar ytterligare.
Och Safari, ska vi säga, det är sista säsongen, sista våren man har möjlighet att använda Safari, ja. Den vi står inför här nu.
Men vi, med den arsenal vi har, så klarar vi ändå oss väl liksom i de traditionella betena, bedömer jag detta året. Och har man inte allt för mycket raps så gör man det även utan Safari med konventionella system. Men vi hade ju ett år i fjol där vi hade ganska mycket raps kvar. Och det är ju stora delar, skulle jag säga, att det är sent groende raps. Som kom hela vägen upp sen vi stod över betarna i augusti sen.
Du har någon erfarenhet av Conviso-systemet, Henrik?
Nej, jag har försökt avstå så länge det går och köra konventionellt så länge det går för att ha den möjligen verktyget kvar i min verktygslåda för framtiden. Så att, jag har ingen erfarenhet. Jag har ju goda exempel runt omkring mig. Och det är jag inte kommer ifrån att man kan vara väldigt, väldigt avundsjuk på de fälten. Vid vissa tillfällen när man har missat själv så har man väldigt fina, rena fält. Mm. Men det ska ju tilläggas att jag har ju goda exempel runt mig också som inte använder sig av varken de här luftassistansen eller så. De har ju ändå jättefina effekter i sina betfält. Så att,
och sina konventionella.
Vanliga konventionella beter. Så att det har timing och tidiga morgnar och en struktur på en plan. Det gör väldigt god nytta.
Noggrannhet.
Noggrannhet är nog viktigare än vilken sorts betfrö man har valt.
Och nu har vi pratat mycket kemi och växtskydd och teknik kring sprit och sådär. Mekaniskt är ju absolut en del av strategin, oavsett om man har ett konventionellt eller ett Conviso-koncept i sin strategi, tänker jag.
Ja, det är ju en basåtgärd, tycker jag, om man har den möjligheten. Sen kan det rent praktiska själv vara svårt, men i den gängse ogräsbekämpningen så bör en radrensning ingå. Och kanske två också.
Även Conviso?
Även Conviso, eller framförallt Conviso skulle jag nästan säga. För där har vi ju, nu lämnar vi, och jag skrev om det i betodlingen också, man lämnar ju ett spår med ganska många olika aktiva substanser kanske. Och sen så går man in i Conviso med bara en eller kanske två. Och då smalnar man av hela det ogrässpåret. Och då behöver man på något vis komplettera det med någonting annat än kemi. Och då är ju radrensningen en given del i det.
Mm. Har vi några mer medskick inför årets ogrässäsong?
Det är ju att passa på att ta tillfället. Nu vet vi inte när sådden drar igång och hur långt den har kommit här. Men, när vi närmar oss slutet av april, men vi hoppas att den är ganska välkommen. Men ta tillfället i akt och nyttja den här sensium, tycker jag, innan uppkomst. Det är en bra bas att stå på.
Mm. Henrik, noggrannhet? Något annat?
Nej, jag tycker Rickard har rätt i det han säger. Plus att den här mekaniska körningen måste man försöka ta in, och jag tror inte man ska vara rädd. Min lärdom är att man väntar på det perfekta tillfället och hacka, och det kommer man ju oftast på efteråt när det var. Så då är det är nog bättre att ha kört än att vänta på det perfekta tillfället, och det kan inte bli värre än att köra en gång till, och den där andra mekaniska behandlingen är liksom inte av undo.
Nej, och det är bra. Då har man ju lösgjort jorden och så har man något mer att jobba med. Betarna är större, man kan skyffla in mer i raden också och täcka de ogräs som är. Så det är egentligen den optimala strategin, tror jag, att köra två gånger.
En erfarenhet är att planering är någonting som man måste ha för att kunna göra förändringar i planen. Så att köra helt utan planen och bara situationsanpassa allt, det tror jag inte riktigt på. Lärdomen är att man ska nu ha en strategi, och sen får man i så fall göra små justeringar i den. Och med de preparat valen vi har och doserna som vi har att tillgå, så är det ännu viktigare.
Just det, en strategi och en plan för att kunna vara flexibel är ett medskick.
Nej, och just det här att tajmingen oftast det övertrumfar ju doseringen som sådan. Är man bara liksom noggrann i den och hittar den där dagen som, där det funkar och inte drar för långa intervall, så är det ju viktigare att hålla ett liksom tajtare intervall och tajma det än att justera på dosen upp och ner.
Och i fjol körde jag ju väldigt sent. Det var ju på grund av att det hade varit så torrt, så betorna hade ju inte, bladen hade ju inte växt så mycket. Det gjorde att kameran klarade av att styra väldigt sent på säsongen, och det har man ju väldigt stor nytta av.
Mm. Slapp du kanske rapsen?
Ja.
Vi får göra vad vi kan efter förutsättningarna vi har, men noggrannhet och att försöka jobba med timing oavsett om det är mekaniskt eller kemiskt kan väl vara ett medskick härifrån. Och med det så vill jag tacka för att du har lyssnat på avsnitt nummer 3 av Betodlarpodden. Och tack Rickard och Henrik för att ni ville medverka.
Tack.
Tackar.
På återhörande.